Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. Det kom också ett så otroligt bra avsnitt. Alltså jag bara älskar det här. Det här är alltså Anders Sandberg, som är den absolut främsta framtidsforskaren vi har från Sverige. Han är väldigt god vän och polare med Elon Musk. Han är framtidsforskare på ett av de främsta universiteten i hela världen, Oxford University, och doktor i beräkningsneurovetenskap. Han vill själv bli nedfryst, där hans huvud kapas av och att han kan bli upptinad i framtiden. Vi går in på att vi har oändligt många verkligheter och dimensioner. Vi pratar om allt i framtiden, alltså atomvapenkrig. Kommer det här komma eller inte? Vi går in på AI, hur den kan hjälpa oss men också förstöra hela världen. Vi pratar vilka supplements man ska ta för att leva länge. Och egentligen det mesta som hör till framtiden. Extremt intressant. Det här är Anders Sandberg.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Anders Sandberg.
Tack så mycket. Häftigt att vara här.
Ja, men jätteroligt att ha dig här. Och jag har sett så mycket fram emot att du ska komma hit. Och jag tycker det här med framtiden, det känns mer aktuellt nu än någonsin. Jag får gratulera dig till att ha världens kanske mest intressant och bästa jobb.
Tack så mycket. Jag håller faktiskt med dig. Det här är ju liksom det bästa man kan hålla på med. De stora frågorna. Vad är det som kommer att hända? Och kanske försöka gräva fram då någonting som kanske kan vara bra råd eller användbart liksom för att styra världen åt rätt håll.
Men alltså, som jag förstår, du är alltså framtidsforskare på Oxford University.
Jajamän.
Hur blir man framtidsforskare och hur kom du in på Oxford? Som är kanske en av de absolut mest förnäma och främsta skolorna och universiteten i hela världen.
Jag skulle säga att storyn handlar väldigt mycket om att jag var uttråkad och nyfiken. Så jag växte upp i Hagalund i Solna på 70-talet och jag läste alla science fiction-böckerna som fanns på lokalbiblioteket. För det var ju mycket mer spännande än höghusen utanför. Och sen så började jag undra, kan man inte göra den där framtiden verklig? Så jag började läsa fysik- och matteböckerna. Och sen gick jag ju då till Solna stadsbibliotek och läste de böckerna och sen Stockholms stadsbibliotek. Och sen blev det universitetsbiblioteket och innan man vet ordet av så då håller man på och forskar på Stockholms universitet och KTH. Jag doktorerar då på att simulera nervceller och hur minnet fungerar i hjärnan. Men jag var ju också nyfiken på allt andra spännande jag läste om i den där science fiction. Vare sig det var raketer och hur man kunde bosätta sig i rymden. Över till metoder att göra att människan kanske tänker bättre eller koppla upp sig mot en dator. Så bland mina studier så skrev jag en del om det där. Och det gjorde ju att jag sen lyckas komma in då på det nystartade Future of Humanity Institute vid universitetet i Oxford. Så Future of Humanity Institute, målet där är att tänka på mänsklighetens långsiktiga framtid. Att se liksom, vart är vi på väg och kan vi ändra riktning om det är några dåliga saker? Kan vi komma på saker som gör att vi kan fatta bra beslut? Och när jag väl kom till Oxford så insåg jag, men this is the place to be. Här är, jag tänker inte lämna det här skrivbordet.
Nej, det fattar jag. Och om vi skulle gå in på det lite grann, och du pratar om att det är några dåliga saker. Kan du berätta om några saker som är risker för framtiden?
Ja, man kan ju titta på olika saker som kan gå snett. Liksom. Det finns ju saker som kan gå snett på individnivå. Man kan stuka foten, man kan ha en bilolycka, man kanske kan dö i en olämplig sjukdom. Det finns ju också saker som kollektivt kan vara illa. En del katastrofer är större. Det kan vara pandemier som drabbar stora delar av mänskligheten. Eller kärnvapenkrig som drabbar nästan alla och också har långsiktiga effekter. Och vi kan ju också tänka saker som är verkligen bokstavligt talat slutet för världen. Och vad vi på vårt institut har intresserat oss för väldigt mycket är den där extrema kanten, de där värsta katastroferna som påverkar alla framtida generationer. Antingen genom att det inte blir några för världen går under för att vi kanske råkar skapa ett svart hål som uppslukar jorden eller får artificiell intelligens som tar över och krossar allt. Eller gör att det bara blir en framtid som inte är någonting att ha, men olyckligtvis sen fortgår för resten av tiden. Så vi tittar på de absolut värsta tänkbara scenarierna, vad man kallar då globala katastrofrisker och existentiell risk. Och så gör vi dels forskning om, men vad är det som gör dem så dåliga? Vad kan vi säga om sådana här saker? För de har ju aldrig hänt i det förflutna, så det är lite svårt att samla data och evidens. Men också, vad kan man göra åt dem? Kan vi göra någonting som får artificiell intelligens att bli säkrare i framtiden? Finns det någonting vi kan komma på nu så att biotekniken ger oss bra saker istället för allt för mycket biovapen? Så det där är en stor del av vad vi forskar om.
Men ta exempelvis den saken som du nämnde här som är extremt aktuellt just nu, AI, artificiell intelligens. Vad finns det för worst case scenario där? Berätta lite mer dina tankar kring AI.
Vi var ju intresserade av AI och AI-risker långt innan det var coolt. Vi höll på att diskutera här på 0-talet då, där AI var ganska ute som fält. Men det kom lite från våra resonemang om att många av de kraftfullaste riskerna är så att säga självdrivande. En stor explosion är farlig om du är i närheten av den, men tillräckligt många mil bort och det är inte någon större fara. En sjukdom däremot, den sprider sig från person till person, kan bli exponentiellt värre. På samma sätt, ett krig är allvarligt eftersom det finns någon intelligens bakom krigförandet som kan leta upp dig om den är ute efter. Och artificiell intelligens innebär att vi förstärker och outsourcar vad vi människor kan, våra färdigheter och våra handlingar. Så en av insikterna vi hade var att om vi tar AI på allvar och antar att det faktiskt skulle lyckas och bli väldigt kraftfullt, då får vi något som dels kan användas för otroligt bra saker, men också kanske kan göra världen monumentalt mycket värre. Just genom att det är någonting som kan sprida sig, det är någonting som kan tänka igenom sluga strategier, och om det har fel mål, då ligger vi ju väldigt risigt till. Så det här började vi forska lite grann om på 0-talet, började fundera igenom frågorna. De flesta menar att AI går ju ingenstans, det är ju osannolikt att det skulle bli någonting. Men vårt resonemang var, ja, men om det är en liten chans för en stor katastrof så är det ju värt att man forskar rätt på saker. Det är ju möjligt att det här är ointressanta grejer. Men i så fall kan du ju bara ligga och samla damm på bokhyllan. Visar det sig relevant så kan det vara en bra idé att förstå lite grann om riskerna av vad icke-mänsklig intelligens kan göra. Och det visades ju då 2012 att hoppsan, nu började saker fungera. Som någon som doktorerade på neuronät så kändes det väldigt konstigt att plötsligt blev neuronäten användbara. Det hade de inte varit tidigare. Tidigare hade det varit ett kul forskningsprojekt, men nu löser de problem som vi tyckte var svåra. Och sen började allting accelerera snabbare och snabbare och plötsligt blev den där forskningen väldigt relevant. Den kunde inte samla damm på bokhyllan. Det blev något vi bara tog springa till konferenser, diskutera med teknologer och företagsledare och politiker och försöka se, kan vi få någon rätsida på det här?
Och vad är riskerna då? Ta ett worst case scenario som ni har tänkt på eller som du har tänkt på.
Jag har tänkt på ett antal worst case. Det klassiska är att du har ett superintelligent system. Det är väldigt kapabelt och det är också kapabelt att förbättra sig själv. För det kan göra ungefär allt vad duktiga människor kan göra. Men genom antalet att det är superintelligent så är det naturligtvis bättre än oss på att göra det. Så det kan egentligen göra sig så kraftfullt och intelligent som det önskar sig. Och nu har den fått ett mål. Låt oss säga, det klassiska exemplet är att tillverka gem. Men kanske ett mer troligt är att det ska göra att företaget som har byggt systemet, att det ska tjäna mycket pengar. Och den kommer att fundera ut ett antal strategier för att göra det här. En del av de här strategierna är inte särskilt snälla. Men om de tjänar mycket pengar, ja då kommer man ju att göra det. Om det finns chefer på företaget som ska säga ifrån mot det här, så behöver man ju se till att de blir avskedade eller att ingen lyssnar på dem, eftersom man tjänar ju mer pengar om man har den här effekten. Så vad som inträffar i det här fallet, vare sig det är att tillverka gem eller tjäna pengar eller någonting annat, är att du får ett system som försöker skaffa sig mer kontroll över omgivningen och drar iväg det här företaget eller organisationen eller fabriken eller vad det nu är den styr för att maximera någonting. Och efter ett tag kommer man nog att säga, vänta nu, det här börjar ju gå snett, vi måste nog dra ur sladden. Men den är ju intelligent och har fattat att människor tenderar att dra ur sladden på mig om jag verkar farlig. Så antingen så döljer den det, för det är ju ett praktiskt sätt att genomföra målen. Eller så ser man till att människorna inte har en chans att stänga av det. Och sen fortsätter det här att accelerera. Du kan ju tänka dig allehanda motmedel naturligtvis, men om det här är smart nog så kommer den ha förutsett det här. Så när du försöker göra ditt motdrag så har den redan gjort ett motdrag mot det, och det gjorde det för en halvtimme sedan. Det här är det enklaste skräckscenariot. En del skulle säga, men inte det här lite handlingen i Terminator-filmerna? Det är det faktiskt inte. I Terminator-filmerna har du liksom ett stort datasystem som får ett dåligt mål och sen så ger det sig iväg och försöker förgöra mänskligheten på ett ganska ineffektivt sätt. Visserligen är det häftigt med atomexplosioner och stora robotar, men de är förmodligen inte bästa metoden att ta koll på mänskligheten. Vilket ju då är lite oroväckande. Men det finns ju andra scenarios. En del av dem är lite mjukare, till exempel att vi får AI-agenter som är jätteanvändbara. Alla har en AI-assistent. Det vore korkat att inte ha den, för de är så himla användbara. Och de är oftast pålitliga. Det är bara det att gradvis blir nästan allt vad vi gör i samhället skött av våra små AI-assistenter. Vi pekar ut ungefär vart vi vill gå och de kommer på en smart plan. Och istället nu för den stora datorn med något dåligt mål, så har du istället ett hav av AI-assistenter som gör att samhället snabbt blir allt rikare, fredligare, allting ser ut att gå väldigt bra. Det är bara att en del grejer blir konstigare och konstigare, och när vi börjar oroas för det där, så vi använder våra AI-assistenter och inser att allting håller på att gå åt helt fel håll. Men vi har ingen möjlighet att ta kontrollen, för när vi försöker göra någonting så dyker AI-lobbyisterna upp, för det är alltid mot någons intresse att ändra på det här. De tekniska problemen är bortom vårt förstånd och vi kan inte liksom använda AI-assistenterna för att lösa dem. Så i det här fallet så har du en situation där mänskligheten går åt något absurt håll som egentligen är baserat på någon godtycklig bit mjukvara någonstans. Och i det långa loppet så vi kanske överlever, men vi har inget att säga till dem.
Vi blir lite slavar till oss själva.
Exakt. Om du har sett den här filmen Wall-E så har vi lite grann. Den parodierar ju moderna konsumtionssamhället. Liksom, att folk får vad de ber om, och det är ju att snabba bilar och god mat. Så de blir små fettblobbar som åker omkring på sitt rymdskepp. Men i praktiken är det robotarna som styr. Och det finns ju civilisationskritiker som säger, ja men vänta nu Anders, har inte du bara beskrivit modern kapitalism här? Inte det här vad företag redan gör? Och jag skulle inflika, ja, och stater. Egentligen är både stater, företag och annat, det är också en form av artificiell intelligens, fast de sköts utav människor och stora högar papper som organiseras. Vi har skapat de här komplexa adaptiva systemen som i många fall gör saker som vi inte alls vill att de ska göra. Och då är frågan, går det här att kontrollera? Och det kanske är lite lättare att analysera när det är en teknisk grej. För där kan vi faktiskt titta i mjukvara. Det är lite svårare att titta i ekonomin och säga, men hur fixar vi att ekonomin inte går iväg exponentiellt snabbt åt något konstigt håll? Så det här blir ju också en väldigt jobbig tvärvetenskaplig fråga. För det är någonstans mitt emellan filosofi, mjukvara och när vi börjar tala om samhällen också, liksom samhällsvetenskap och ekonomi. Det går att hitta ganska många tänkbara scenarier där allt går åt helsike. Det finns ju också små scenarier. Vi har ju redan liksom problem med mjukvara som kanske innehåller olika former av biaser och vinklingar. Vare sig det är rasism eller sexism. Oavsiktligt. Det är inte så att programmeraren ville ha det, men vi tränade på fel sorts data. Vi får också kraftfulla tekniker som drönarsystem och autonoma bilar där vi har saker som är fysiskt farliga för oss som nu kontrolleras allt mer av system som inte är människor och som kanske inte till fullo förstår vad vi är och vad som är viktigt i världen. Alla de här problemen går ju att studera och behöver studeras ganska noga. Problemet är att vi också håller på att implementera de här systemen. Många inom AI-branschen menar att det bästa sättet att lösa det här är att låta folk använda ChatGPT och Claude och alla de andra systemen och så lär vi oss vad de hittar på. Och det är ju en del som är lite oroliga för de testar liksom att fråga ut, ja men hur gör jag ett biologiskt krigsmedel? Hur bra är de på att hjälpa till att göra brottsliga handlingar? Och så försöker man lappa och fixa det där när man kommer på att ja, det var lite för bra på att göra propaganda. Okej, men då försöker vi få ChatGPT att säga, nej jag tänker inte göra propaganda åt det. Och så upptäcker andra sätt att lirka runt det här. Så vi håller på att lära oss väldigt mycket, men en del system kanske man inte har mer än en chans att få rätt.
Så att om man skulle ta ett worst case scenario på att det är ett företag eller en stat som har riktat in sig på att bli extremt rikt och det är ju bara att kolla vad som sker runt om i världen nu. Ryssland tar över Ukraina och det gör man lite grann. Jag har tänkt på det flera gånger att tänk om några utomjordingar skulle komma hit och sen ser de att vi håller på att döda varandra för en bit land. Då skulle vissa kanske bli lite förvånade. Men ta bara ett worst case scenario. Hur kan ett worst case scenario se ut på AI? Är det att de förgör hela jorden? Är det att de börjar spränga, att de börjar använda kärnvapen? Eller?
Ja, jag skulle tro att ett worst case scenario skulle vara att vi får ett AI-system som ger sig iväg med något mål som inte har någonting med oss människor att göra. Och vi består av kol. Kol är väldigt användbart för att göra olika former av nanoteknologi och material. Detsamma gäller hela biosfären. Så man tar med hjälp av nanoteknik eller avancerad bioteknik så konverteras biosfären till användbara saker baserat på kol och diamant. Och sedan så börjar man expandera ut i solsystemet, plocka sönder asteroidbältet, bygger solfångare kring solen, skickar iväg prober till alla då, de nåbara stjärnorna i Vintergatan, bygger dysonsfärer där, plockar sönder planeterna med extra energin, skickar med prober till alla de andra galaxerna och konverterar universum till vad det nu ska vara. Kanske maximera börsvärdet då för det där företaget som byggde den ursprungliga datorn eller maximera liksom något nationalekonomiskt mått för det där landet som ursprungligen skrev koden för det där AI-programmet som nu har löpt bärsärk. Det är ett worst case scenario som jag tänker på. Det är lite som en klassisk Dilbert-serie där chefen frågar Dilbert, men vad är det värsta som kan hända? Och han kommer med det katastrofscenario som kan förinta världen om deras produkt går fel. Och chefen bara tittar på honom. Jag har uppenbarligen fel sorts worst case scenario. Det är ju det att det finns katastrofer som kan bli direkt kosmologiska. Men det kan ju också vara en mindre sak som att ja, vi får så pass mycket propagandasystem, autonoma propagandasystem för att vi inte vet vare sig ut eller in och vad världen är, hur världen fungerar. Och ingen kan få reda på det för hacker och desinformationsbottarna finns överallt. Så att för att bli av med dem, ja, varje gång du försöker så blir du hackad. Du försöker stänga av internet men du vet inte hur och utan internet så kan du ju inte ordna mat och handel för mänskligheten. Det finns liksom mindre katastrofer som fortfarande är tillräckligt förfärliga för att vi absolut vill undvika dem. Och där kommer ju frågan, hur koordinerar vi för att undvika det? Hur skapar vi robust teknik som inte är hackningsbar? Hur skapar vi AI-system som är på våran sida gentemot de som tycker att vi består av användbara kolatomer?
Mm. Ja, jag fattar. Det finns alltså worst case scenario av allting. Och om du skulle spola fram 200 år, 300 år, tror du att mänskligheten finns kvar? Hur tror du mänskligheten ser ut?
Jag är ju optimist, så Många som intervjuar mig brukar undra när jag har dragit liksom mina genomgångar av kärnvapenvintrar och biovapen och AI-system som löper bärsack. Men hur kan du sova om natten? Liksom? Och jag brukar säga att jag sover jättegott. Jag känner ju att jag drar mitt strå till stacken. Jag försöker göra någonting. Och jag tror ju också att framtiden har en ganska god chans att vara otroligt ljus och bra. Så jag tror att det är typ 12% chans att vi går åt helsike. Men det betyder ju att det är ungefär 88% chans att det går väldigt bra. Om vi tittar historiskt så ser vi att mänskligheten faktiskt har blivit rikare, friskare, har fått mer kunskap och så vidare. Jag tror att den där trenden mycket väl kan fortsätta om vi spelar våra kort rätt. Så om 200 år, jag skulle inte vara förvånad över...
Fast nu är det en annan level. Fast nu är en annan level.
Det är mycket svårt.
Nu har vi ju kopplat in förr i tiden på medeltiden och sådär. Alltså, oavsett hur fel vi än gjorde så kunde vi inte göra så himla mycket fel. Mm. Vi kunde liksom inte förstöra hela planeten. Nu kan du förstöra hela planeten med en knapptryckning och att vi är ganska, i många fall, korkade apor med ganska mycket makt som inte fanns på medeltiden.
Oh ja, det
då
är
vi korkade apor, men då dödade vi oss själva bara.
Ja, jo, exakt. På medeltiden var i stort sett alla katastrofer lokala katastrofer. Det är liksom, även då böldpesten när den spreds över världen, det var fortfarande faktiskt bara en viss del av jorden som var drabbad. Om vi är inne i en era nu där vi har globaliserat alla katastrofer, men vi bor ju alla på samma planet, så går det åt helsike för jorden, så ja, då går det åt helsike för alla människor. Men jag tror att om vi klarar den här perioden, och det är verkligen den här lilla forsen just nu, liksom, om världshistorien är flod så har vi haft en del lite lugnare områden, och just nu börjar det bli ström, mer och mer ström här. Och det är möjligt att det finns en del vattenfall framöver också. Vi måste liksom göra en forsränning genom det här, och det kommer inte vara det lättaste. Men jag är ganska optimistisk att om vi löser en del av de här problemen får vi enormt kraftfull teknik som faktiskt kan göra saker bättre. Mm. Idag behöver vi inte oroa oss lika mycket för sjukdomar genom att vi faktiskt har vacciner. Vi har globala medicinska system som kan upptäcka att en sjukdom har dykt upp på en annan kontinent och kommer att bli ett problem. Vi kan börja forska på vaccinet långt innan viruset faktiskt har kommit tvärs över jorden. Vi håller på att utveckla metoder att koordinera global politik, vare sig det gäller klimat eller kärnvapen. Och jag tror att får vi liksom tillräckligt säker och användbar AI, ja, men vad bra, nu kan vi ha godtyckligt mycket robotar och hjärnkraft på vår sida för att lösa ett nytt problem. För att inte tala om det ges ut i rymden på sikt, så att om någonting händer på jorden så kanske Mars klarar sig, och kan man bygga rymdkolonier, ja, bra, nu har vi liksom, äggen ligger inte i samma korg längre. Så just nu har vi kanske en ovanligt känslig period. Vi har kraftfull teknik, vi är inte särskilt visa, vi har inte särskilt bra institutioner, vi har ingen erfarenhet. Men vi är också medvetna om det. Det är ju det som gör oss människor unika. Ingen annan djurart vet om vilken miljöpåverkan den har. Ingen annan djurart oroar sig över att gör vi fel? Vi kanske borde byta strategi. Det är ju det som är det bästa och sämsta med att vara människa. Vi fattar ibland att vi gör fel, och sen kan vi också ganska ofta ändra på det.
Jag måste fråga dig, du har en amulett runt halsen.
Mm. Jo, det är en så här liten medicinsk tag då, en sån där rostfritt stålgrej. Och de flesta som bär såna här, de har ju det för att tala om för läkare då, om de hamnar på sjukhus, att de är allergiska mot någon medicin eller har epilepsi eller blöta sjuka. Min är lite mer annorlunda, för det är alltså instruktioner för att om jag är döende så ska de ringa ett nummer i Arizona och sätta igång ett cryostasis protocol för att frysa in mig i hopp om att framtida medicin ska kunna rädda mig.
Och berätta. Det här är också extremt intressant.
Ja, det hör ju egentligen ihop med just hur optimistiska är om framtiden. Det här kallas för kryonik, och idén är att om man inte kan bota någon från de sjukdomar de har i nuet, så kanske man kan frysa in personen och vänta tills den dag man kan tina upp dem och rädda dem från sjukdomen. Plus naturligtvis de skador man får av att frysa ner en person, för det är ju inte helt trivialt heller. Så det här är en idé som diskuterats ganska länge inom science fiction. Och på 60-talet började man göra den verklig då. Så man startar organisationer, och en del personer från 60-talet är fortfarande nedfrusna. Så att jag har då ett avtal med ett företag i Amerika. Då jag har en livförsäkring som jag använder för att betala för det. Så att de tar då, ska frysa ner mig och sen bevara mig då. Stående i en tank i flytande kväve fram till den dag man kan fixa det här.
Ja, okej. Okay. Och vad är det som faktiskt kommer att ske då? Vi säger om du skulle, om något skulle ske, man ringer det numret.
Ja.
Vad är det som händer?
Ja, i det bästa fall då så kan det här teamet komma över till sjukhuset och läkaren skriver under en dödsattest och säger ora, Anders är stendöd. Illegal bemärkelse. Det här är ju en lite lurig grej att bara för att någon har skrivit en dödsattest och förklarat att du är död, det är den juridiska grejen som betyder att nu kan man börja göra den här nedfrysningen. För man får inte göra det på en levande person. Men i praktiken är det ju det att död är en ganska utdragen process. Det är ju liksom olika organsystem och celler som dör vid olika tillfällen. Och man vill skynda sig väldigt snabbt. Så det är verkligen kamp mot klockan. För ligger man där så börjar man ju sakta brytas ner. Så det är viktigt att först kyla ner cellerna så att livsprocesserna saktar ner. Inklusive de som då gör att kroppen själv börjar bryta ner sig. Sen vill man tillsätta ämnen som förhindrar då bildning av iskristaller. För ett av de stora problemen är ju det att om du bara fryser ner vävnaden rakt av så blir det iskristaller som förstör cellmembran. Det är ju därför som bär och frukt som man fryser in ofta blir ganska så soggy när man tar ut dem i frysen. Det vill vi absolut undvika när det är ens egen hjärna som det handlar om. Så du vill tillsätta ämnen som gör att det förglasar sig istället. Istället för att bli vassa iskristaller så vill man egentligen att vattnet bara stannar upp och blir till ett glas. Det är lite trixig kemi med det där. Men när man väl har lyckats ta sig förbi den här kritiska perioden så kan man sen då sänka temperaturen gradvis. Man vill ju inte göra för snabbt för då kan man spricka. Och till sist komma ner till minus 196 Celsius och där man då blir lagrad i flytande kväve. Och då sker i princip inga kemiska reaktioner. Allting sitter där det sitter liksom i ett nätverk av frysta vattenmolekyler. Och nu kan du i princip sparas hur länge som helst. Ja, i varje fall ett par hundra år eller så. Bakgrundsstrålning och annat sånt där är ju ett litet hot. Och det mer praktiskt är naturligtvis hur gör man en organisation som man vet håller igång i århundraden. Så ju kortare tid man är nedfrusen desto bättre. Liksom. Man är ju väldigt sårbar där. Men idén är då att man har ju gått om tid att vänta. Vi vet ju inte alls hur man skulle göra idag för att rädda någon som är nedfrysen. Men vi kan ju vänta. Tekniken går framåt. Och det här är ju det som är spännande. För det här är ju också ett utslag för framtidstro. Jag tror liksom att chansen att världen inte går under och att man utvecklar bra teknik i framtiden är ganska god. Vilket innebär att det är värt att göra. Andra skulle kunna komma till andra slutsatser. Jag har haft kul diskussioner med folk, både om de tekniska och medicinska sidorna av det här och hur mycket de bedömer olika sannolikheter. Och en del skulle säga att det här är inte värt det för mig. Det är bättre att spendera pengarna på en god middag eller ge till svältande barn eller så. Medan andra säger att det här är uppenbart rationellt att göra. Så att det finns blandade meningar. Det är en chansning så att säga. Och jag föredrar ju att ta mig till framtiden genom att inte dö. Jag föredrar ju liksom att hålla mig vid god hälsa och undvika att bli överkörd.
Sjukt spännande. Sjukt spännande. Och vad kostar det här då?
Så en nedfrysning är ungefär $100,000. Så att det är det du betalar då via livförsäkringen. Sen, jag är ju då en snåljåp och akademiker, så jag har ju bara betalat för att frysa ner huvudet och resten av kroppen är inte så mycket att hurra för. Så jag hoppas ju då att om jag blir upptinad så är jag antingen virtuell i en dator eller så har jag fått någon cyborgkropp. Det är ju det troligaste sättet jag får en tvättbredd mage på. Inte att jag går till gymmet utan att jag hamnar i en avlägsen framtid där man kan bygga den. Vill man betala mer då, jag tror ungefär $150,000, då är det liksom hela kroppen nedfrusen då. Jag har en del kompisar som menar att ryggmärgen verkar spela roll och vi börjar ju misstänka att mikrobiomet spelar roll. Så det kanske är en smart idé att spara så mycket som möjligt. Men jag har andra vänner som säger att det är bara hjärnan som spelar roll, du måste bevara den perfekt och då kanske vi kan använda den här inplastningsmetoden istället som konverterar liksom till ett solitt stycke plast och sen så kan vi slicea upp och scanna den i framtiden. Och det är ju möjligt. Det är ju en bra fråga om det där är bevararens identitet, om det kan fungera. Så det blir livliga diskussioner naturligtvis om det här.
Men hur känner du det där på riktigt? För det är en sak att göra det. En sak att säga så här, jag gör det. Men sen är det väldigt spännande när du får ta ett avgörande beslut för det.
Ja.
Hur gammal är du idag?
Så idag är jag 51 år gammal.
Ja, men vi säger så här att du är 86 år gammal. Mm. Och sen så får du reda på att du kommer nu, inom ett år så kommer du antagligen inte leva längre.
Mm.
Du har ett år kvar. Men du vet att du kommer sakta, det här året kommer bli ett tufft år.
Mm.
Och då får du välja där. Ska jag göra det här nu, klippa det här ett år tidigare och kanske ha sannolikhet att vakna upp? Eller ska jag liksom vänta ut till jag är halvt liksom söndertrasad och med större sannolikhet har tuffare att bevara med framtiden. Mm. Kort och gott, du tar självmord ett år tidigare.
Ja, jag tror ju det att det där är ett jättebra sätt att formulera problemet. Du har vad man inom den forskningen om hälsa talar om ett quality adjusted life year. Du har en quality att spela med. Och du kanske kommer att få en hel hög quality som kryoniken funkar. Eller så får du ingenting. Det är bokstavligt talat ett sorts spel. Förutom naturligtvis att du också kommer att uppleva att det blir ett tufft år och så vidare. Jag skulle ju mena att ja, men vet man att man inte har någon tid kvar, då är det ju självklart att då ska man bara frysa ner sig. Har man ett år, ja, då är det förmodligen att sätta sin affär i ordning, ordna ett riktigt bra party för kompisarna och sen utanför då typ den schweiziska dödshjälpskliniken då bredvid kryonikbolaget. Jag tror att det är ungefär där, så jag skulle göra. Jag tror ju att potentiellt det finns jättestora möjligheter. Men jag har vänner som inte tror på kryonik. De skulle med, men chansen är ju i stort sett noll. Så att man får försöka leva så länge man kan. Man kan ju hoppas på något mirakel under det där året. Men nu går ju medicin inte framåt så himla snabbt för de flesta. Så att, det är nog ganska rationellt att lägga av åtminstone någon gång på senvåren i det här hypotetiska året. Om man får liksom reda på den dåliga nyheten på 1 januari. Men det finns ju de som är jätteentusiastiska för framtiden. Som du nog märkt så tänker ju på en del radikalt stora framtider där vi kanske med hjälp av bioteknik inte åldras. Vi bygger ut våra hjärnor så vi kan tänka större tankar. Vi kan uppleva djupare och starkare känslor och dessutom göra det för evigt och kanske multiplicera oss. Den entusiasten skulle ju säga, men vänta nu här, det där låter så himla bra. Så även om chansen att det här funkar med nedfrysning är jätteliten, så är det fortfarande bättre än de där 20-30 åren jag har kvar. Jag borde kasta min närmsta frys. Det verkar också ganska korkat. Och skälet är såklart att chansen att den där frysen faktiskt funkar är väldigt låg. Och dessutom är vi ganska osäkra om framtiden. För det finns en annan viktig sak, det är ju att ha en viss mått av kontroll över ens liv. Och är man nedfrusen, då har man noll kontroll. Det är alla andra människor i världen som bestämmer hur det går för en. Så länge man lever kan man tala för sin egen sak. Lite grann kan man göra efteråt. Man kan ju lämna efter ett testament eller en chatbot eller något liknande som argumenterar för vad man vill och vad man har för preferenser. Men det ligger något viktigt i att vara aktiv och vara med i världen. En annan sak jag påpekar är ju ofta att ja, men försök visa vad en hygglig människa framtiden faktiskt vill ha igen. Plus dessutom om du försöker reducera risken för katastrofhot, det är inte bara att du framstår hygglig, du har också mindre risk att världen går under medan du är djupfryst. Det finns ju många fler saker i livet än bara så att säga varje livsögonblick. En kritik många har är ju till exempel att ja, men om jag fryser in mig så blir jag upp till mina framtiden utan vänner och familj. Det är ju förfärligt. För många är det mycket mer skrämmande än alla de medicinska sakerna som kan tänkas gå fel eller att framtiden är mörk. Just ensamheten är otroligt mycket kraftigare, för vi är sociala djur. Och det vanliga kryoniksvaret är såklart, ja, men se till att vänner och familj också har skaffat kryonikkontrakt såklart. Men jag tror en annan viktig grej är att vi ska erkänna att vi är sociala varelser. Det är viktigt att vi bygger upp de här strukturerna kring oss som vi tror kan fortsätta in i framtiden. Det är ju också ett viktigt skäl till varför vi inte vill att världen går under. Vi har en massa preferenser om framtiden. Och i många fall handlar det om att det inte bara att våra barn ska få en bra värld, utan att vi vet att de vill att deras barn ska ha en bra värld. Och vi har startat projekt, vare sig det är institut eller bygga katedraler, som vi hoppas stå kvar väldigt länge och imponera på folk. Vi har ofta väldigt mycket preferenser över framtiden och vi är inbäddade i det där. Och detsamma gäller ju förflutna. Vi har ju väldigt mycket historia och är man akademiker så spenderar man ju ofta med näsan i böcker av gamla döda människor som säger ibland intressant och visar saker och ibland känner man, vänta, det här är min broder. Det var att han levde för 2000 år sedan. Så den här inbäddningen tror jag är väldigt viktig. Det är ganska lätt när man håller på att tala om mänsklig förbättring och kryonik och teknik att vi fokuseras på en enda individ. Och visst är det ofta viktigt att man står upp för sina rättigheter som individ. Men vi är också inbäddade och vi vill att våra samhällen och strukturer och kulturer ska kunna utvecklas på ett bra sätt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du, jag måste bara fråga dig. Elon Musk, han är ju med i något bolag som håller på med hjärnan också.
Ja, Neuralink. Det är ett av hans startupbolag. Storyn jag har hört, och jag vet inte om den är totalsann, är ju då att han oroar sig ju väldigt mycket för AI. Han organiserade en stor konferens där jag deltog 2015. Jag minns att jag höll på att käbbla med honom om mängden kväve som fanns att tillgå på Mars där då.
Ja, du stod och pratade med Elon.
Ja, då. Och han vann naturligtvis debatten, för när det gäller tekniska frågor så är han oftast, ja, han är svårslagen. Han är smartast i rummet och brukar ha rätt om det. När det gäller människor, ja, det är en annan sak. Men ett av problemen är då, ja, om vi inte lyckas göra säker och bra AI, kanske if you can't beat them, join them. Kan vi koppla upp oss mot maskinerna så att vi kan styra dem på det sättet, eller kanske uppnå någonting bästa av de två världarna. Så jag tror att det är därför han då finansierade Neuralink, som alltså arbetar då på neurointerface. Idén är att du kan koppla ihop hjärnan med en dator och överföra informationen. Det här är ju någonting man hållit på med i viss form många, många decennier. Och gradvis har det här blivit bättre. En hel del används naturligtvis i forskningen där vi neurovetare vill veta liksom vad som försiggår i en försöksdjurs hjärna. Men det är också intressant om man behöver en protes. Då. Så det finns idag hjärnstyrda proteser. Det finns även en del ögonproteser då, där kamerors information hamnar i hjärnan. Men det här är ofta väldigt grovt. Det är svårt att få ett implantat som kopplar till nervsystemet på ett bra sätt. Och det är ofta problem med immunförsvaret. Så Neuralink är då tänkt att komma på ett bättre implantat. Och de har ju hård konkurrens från en del andra bolag. Men det spännande med de här är ju att de delvis kom till just, inte bara för att vi ska ge oss in på medicinmarknaden, utan också för att Elon kanske tänkte det kanske går att koppla upp sig till datorerna.
Och tror du att det kommer att gå? För att det ser väl jag som ett av de mest intressanta bitarna, att man kopplas upp till en dator och kan leva vidare på det sättet. Det kanske är en typ av virtuell värld, men för mig skulle det också vara fine att, alltså jag tycker alternativet är betydligt sämre. Om jag skulle vara i en virtuell värld och vara en virtuell person, så hade det varit betydligt bättre än att jag skulle vara död.
Jo, man vill ju liksom ha de goda sidorna av att existera snarare än de dåliga sidorna. Bara för en liten så här sidogrej då innan vi kommer tillbaka till de här implantaten. Det är ju det att traditionellt har ju döden varit en bunt med saker. Att kroppen upphör, medvetandet upphör, identiteten upphör, det är reversibelt, det kanske ganska ofta gör ont och så vidare. Modern medicin håller ju på att spjälka loss saker. Idag kan man dö utan att det gör särskilt ont. Vi kanske kommer att hitta metoder att scanna våra hjärnor och ladda över oss i datorer. Och det gör att kroppens försvinnande betyder inte att man själv dör. Vi har även en del då neurologiska operationer som gör att man kanske, en patient ändras och blir, kroppen överlever, men det är en ny person efteråt. Men när det gäller just det här med att ladda över sig till datorer, neuroimplantaten gör ju inte att vi kan ladda över oss. Vi är ju inte mjukvara i den bemärkelsen. Vi är ofta vana vid att, ja, men har jag en dator så är det bara informationen på den. Jag kan flytta den informationen till en annan dator så den fungerar likadant. Nu är det ju det att i våran sorts mjukvara, den är våtvara. Den är ganska inbäddad i de här nervcellerna, allt det här squishy-juxet vi har uppe i våra hjärnor. Så om jag har ett neuroimplantat så är det inte så att jag bara kan trycka på upload och få en kopia i datorn. Det hade varit så praktiskt, det hade varit så enkelt. Men vad vi istället får är att nu kan jag skicka signaler via implantat och kanske ta emot det. Så jag kanske kan koppla upp mig till en virtuell värld och styra robotkroppar. Och på sikt kommer det här nog hjälpa oss att förstå både hjärnan och även kunna göra nya saker. Vem skulle inte liksom vilja kunna ha Wikipedia och sökmotorer som en sorts mental funktion? När helst du ser ett matteproblem så slänger du så att säga över det till kalkylatorn istället som du kopplar till. Och nu kan du göra matematiken som om du visste det. Men för att verkligen flytta över oss i datorn, då skulle vi behöva ha en metod att scanna hjärnan och sen rekonstruera neuronet. Det här är någonting jag hållit på och arbetat med. Så 2008 skrev jag en roadmap ihop med Nick Boström om det här efter att ha gjort en workshop. Och vi håller på nu och snickrar lite grann på en uppföljare, för det har hänt mycket, mycket sedan dess. Det svåra här är ju då att vi behöver scanna av över 100 miljarder nervceller. Nervcellerna har ungefär 8000 kopplingar var till andra nervceller och vi behöver hitta allihopa. Och förmodligen räkna ut vilka elektriska och kemiska egenskaper de har, vilket också är svårt. Sen så skapar du en simulation av det här. Det är intressant att sådana där simulationer har vi gjort sedan 40-talet, fast de har ju varit pyttesmå. Och idag har vi liksom kompletta hjärnscans utav fruktflugor med några tiotusental neuroner. Det är imponerande, men vi kan fortfarande inte köra dem än. Datakraften ser ut att räcka ganska bra. Vi har mycket datakraft. Men vi har ännu inte riktigt knutit ihop säcken och fått allt det här att fungera. Och det tar förmodligen sin lilla tid. Jag tror personligen att det kommer ta ett par decennier. Jag är intresserad av det och jag vill pusha för utvecklingen. Men jag tror inte det händer imorgon.
Men tror du att det kommer komma en tid då man skulle kunna skanna av hjärnan och vara i någon typ av cyborg istället?
Jag tror att det här har en ganska god chans att vara möjligt. Det finns stora intressanta frågetecken. Några av dem är rent vetenskapliga och tekniska. Finns det egenskaper av hjärnan som är omöjliga att scanna av? Det är en kollega till mig i Oxford, Nobelpristagaren Sir Roger Penrose, han menar att det är diverse kvantmekaniska saker som händer i hjärnan. Det är nästan ingen annan som håller med om det, men han är smart, kanske han har rätt, och då har vi ett pinsamt problem som är jättesvårt att lösa. Ett mer troligt problem är att hjärnan är lite som turbulent vatten. Allting som händer på mikroskalan spelar också roll på makroskalan. För många fysiska system som luften i ett rum så spelar det inte någon större roll hur molekylerna studsar mot varandra. Det blir ett sorts medelvärde av det hela, så vi kan tala om hur luften flödar och vad den har för temperatur och tryck. Så vi kan strunta i alla små detaljer. Men det är inte självklart att det går att strunta i små detaljer i hjärnan. Men det är ganska troligt. Och det här är något som vi kommer att märka. Sen finns det en mer djupare filosofisk fråga naturligtvis. Ja, men kan mjukvara vara medveten? Och kan mjukvara vara en fortsättning på min personliga identitet? Den sista frågan tror jag är lite meningslös. Jag tror inte personlig identitet riktigt finns på det sätt som vi ofta antar. Så jag är helt okej med att kunna existera både fysiskt, biologiskt och i en dator. Och förmodligen kommer då även den simulerade Anders att hävda denna filosofiska tes. Men jag har andra vänner i en filosofifakultet som inte alls köper det här och menar nej, det är en kopia, det är inte du. Och jag misstänker att jag och kopian kommer i en kör och säger att vi bryr oss inte. Så jag tror att det här är någonting som på sikt är möjligt. Det är nog ingen snabb process. Det finns en del av mina vänner som menar att vi borde storsatsa på det här, för att det här är ett sätt att få mänskliga värderingar in i mjukvara innan vi får riktigt kraftfull AI. För det stora problemet med att göra säker AI för att förhindra att den råkar ta över världen på grund av ett meningslöst mål är att den måste kunna förstå våra värderingar och vad vi är ute efter. Så att den kan säga, ja, du beordrade med att göra det här, men det är ju dumt. Det är ju inte vad du egentligen vill som människa. Problemet att programmera in det där är otroligt svårt, för vi människor är inte särskilt bra på att formulera vad vi innerst inne tycker. Det är ju därför vi har poesi och filosofi. Och då är idén att då kanske man kan få värderingar från den mänskliga hjärnan. Antingen då genom Neuralink med hjälp av neurointerface. Trots att man kan ju tänka sig att roboten så att säga frågar min hjärna, ska jag knuffa ut tanten mitt på gatan? Och den noterar genast att jag tycker det är en fruktansvärt dålig idé, så den låter bli. Istället noterar att nej, det ska hjälpas mot tanter över gatan. Och detta beror på någonting som kallas medlidande och omtanke. Och så kanske förhoppningsvis gradvis bygger upp en modell då utav mitt moralsystem. Och med lite tur så har jag ett hyggligt bra moralsystem så att den nu blir en väluppfostrad robot. Ännu bättre kanske är om vi har en digitala hjärnor som kan agera som AI-program och agera effektiva mentorer. Men det är många som menar att det där kommer inte gå snabbt nog. Vi liksom räknar med inom några år så har vi tillräckligt kraftfull AI att, det här, att den redan blir riskabel. Medan era neurointerface, ja, det kommer att ta åratal. Men det är ett kul projekt. Jag håller på inblandad med en del projekt just om att genomföra det här. Titta på scanningsmetoder, samla in hjärndata, bygga upp teknikerna för det här. Så den som lever får se.
Vad har du mer för tankar kopplat till livsförlängning?
Ja, det spännande är ju då, handlar det om att man vill leva många år? Och svaret är naturligtvis absolut inte. Vi vill ju fylla vårat liv med saker. Och det finns ju en del människor som när de har liksom blivit 80 så har de gjort allt vad de vill. Och sen finns det inget särskilt skäl för dem att fortsätta. Det är liksom som en bok där den börjar med mitt och ett slut. Men en del böcker är korta och en del böcker är väl så här 7-volymers fantasypåstå. Så hur långt livet ska vara handlar ju väldigt mycket om vilket livsprojekt man har. Har man något meningsfullt att göra med livet, ja, då bör man ju fortsätta så länge man kan. Problemet är att idag är det ganska ofta folk som mitt uppe i storslagna viktiga livsprojekt plötsligt börjar hälsan svikta. De har pensionerats och kan äntligen läsa sina böcker och då blir de blinda. Det där är ju helt förfärligt. Biologin borde inte liksom få bestämma över vad vi kan genomföra i våra livsprojekt. Sen är det spännande just att hitta mening och hantera det här när livet blir långt. Det blir ju mer komplext för samhället förändras och vi lär oss saker. Var tionde år är man ju så att säga lite grann en ny person. Det spännande är ju att de här övergångarna är ofta väldigt gradvisa. Vi tänker oftast inte på att den nuvarande versionen av oss är ganska radikalt annorlunda än barnversionen. Och hade vårt lilla barnjag fått träffa det liksom vuxenjaget så hade de kanske inte nödvändigtvis kommit överens. Jag hoppas ju då att jag och mitt barn, jag ändå skulle hålla med om att ja, men rymden är bra, framtiden är jättekult. Sen tycker jag en massa saker om politik som du tycker är ointressant och dötråkigt. Och jag tycker om att pussa folk är faktiskt trevligt medan barn, jag tycker usch fy, det, sånt gör man inte. Och så vidare. Vi förändras och många av de här förändringarna handlar också om att vi ska kunna så att säga, endorse då. Att vi ska gå med på att ja, men det här är en bra förändring. Det är inte någon radikal grej. Det kan ju hända att jag får en hjärnblödning och byter politik över en natt. Då skulle jag säga, men det där är ju inte en bra förändring för det har ingenting med mig och mina autentiska upplevelser att göra. Det finns en del förändringar man tvingade till men man vill ju helst kunna styra själva. Så när det gäller livsförlängning så är det att vi egentligen bygger på vår hälsa. Och sen se till att vi kan vara hälsosamma så länge som möjligt. Det betyder ju inte ett evigt liv. Det är lite svårt givet naturlagarna. Till sist kommer entropin att ta oss. Men jag tycker inte vi ska göra det lätt för entropin. Och sen är det då spännande teknisk fråga. Men hur långt har vi kommit? Själv tar jag då metformin som är en antidiabetesmedicin. Då, för det verkar ha goda effekter mot en del ålderssjukdomar. Även om jag själv inte har diabetes. Jag har vänner som tar lite mer radikala saker för att rensa bort åldrade celler. Då. Och återigen, ser bra ut i
brusten. Vad är det för saker som du tog? Vad heter det?
Metformin. Så metformin är en standardmedicin mot diabetes. Det vanliga är att du ger den till folk som börjar få diabetes för att liksom hålla den tillbaka. Det liksom håller blodsockernivåerna lite hyggligt. Sådär. Det är lite oklart om det funkar direkt på människokroppen eller om det bara ändrar tarmfloran. Det värsta sidoeffekten är att man blir lite störd i magen och att man kanske inte får diabetes. Liksom, ja, det är ganska okej. Det är en billig standardmedicin, generikum sedan åratal tillbaka. Men det finns ju djärvare saker. Jag har vänner som, de är lite äldre än mig, men de tar ju då ämnen som rapamycin och även då senolytika. Det är alltså substanser som säger åt celler som är åldrade att nu ska du nog lägga av här. För problemet är ju att när vi blir äldre så är det många av våra celler som slutar dela på sig. De hänger kvar, de tar resurser, men de gör inget vidare jobb. Det här är särskilt illa i immunförsvaret. Så om man kan bli av med dem där, åtminstone i musmodeller fungerar det här jättebra. Det är verkligen revitalisera musen.
Berätta vad man har gjort med något. Ta rapamycin och synolytika på en mus och berätta vad som har skett.
Ja, idén är helt enkelt att man har då åldrandeprocessen egentligen att gradvis börjar våra interna system blir mer och mer trasiga. En del beror på att du får DNA-skador. Det är liksom, vi omges utav strålning, vi får UV, vi får i oss kemikalier och en del är bara otur. Så att en del celler, ja, de gör fel saker och en del kan då gå allvarligt fel när du utvecklar cancer. Men ganska många celler också, de har delat sig så pass många gånger att de inte kan dela sig mer, så de hänger kvar där och funkar ganska dåligt. Det är också då att en massa av våra reglersystem verkar gå mer och mer out of whack. De fungerar sämre. Och en del av åldersdiabetes ser ut att likna åldrandet. Det vill säga, det verkar hanteringen utav då energi i våran kropp är väldigt viktig naturligtvis för hur vi fungerar. Men det verkar också vara ganska tätt kopplad till många av de här åldransprocesserna. Så det finns en del tecken då inom biomedicin som tyder på att om vi kunde hålla tillbaks diabetesliknande fenomen då, eller i varje fall åldersdiabetesliknande fenomen, så skulle det vara väldigt bra. Så att där, det är därför som jag valt att ta metformin. Det finns andra då som tittar på, kan vi bli av med de här cellerna som verkar göra dåligheter? Och det verkar ha fungerat bra i en del små studier. Sen finns det också en del substanser som byggs upp så att kroppen inte kan bryta ner dem. Och där har man experimenterat då med metoder att bli av med dem. Jag har inte sett så mycket där som är praktiskt användbart. För närvarande är det fortfarande ganska lite du kan göra för att bromsa åldrandet. Det finns en del mer radikala saker. Jag har bekanta som har gjort genterapi. De har alltså gjort så att en del celler producerar hormoner som påverkar kroppen. Ett hormon är follistatin då, som egentligen är muskeluppbyggande. För när man blir äldre så börjar man tappa muskelmassa. Och idén här då är att ja, men om du bygger på det där så kommer du att klara det bättre. Ännu mer radikalt är att lägga till telomeras. Det är då att cellerna håller rätt på hur många delningar de har haft genom att ändarna på kromosomerna i arvsmassan blir kortare och kortare. Det är lite grann som så här gamla kassettband då, som ju börjar, men nu visar ju totalt min ålder naturligtvis från förra århundradet, att längst ut på kassettbandet så är det plast som inte innehåller något ljud. Och sen efter några centimeter kommer liksom det magnetiserade kassettbandet där informationen finns. Och på samma sätt är det med vårt DNA. Ändarna där, de klipps lite kortare varje gång cellen delas. Telomeras fyller på det här. För när cellen har delats för många gånger så slutar den att dela sig. Det här är ett jättebra cancerförsvar. Problemet är förstås det att om du nu är gammal så kan celler som borde dela sig inte dela sig. Med telomeras kan de dela sig, men nu har du också en lite ökad risk för cancer. Så det är en avvägningsfråga som man ännu inte riktigt rätt ut. Men det finns ju då...
Vadå, det är bra att ta telomeras, men det ökar också risken för cancer.
Det är väl det. Man vet ju överhuvudtaget inte säkert hur väl det här funkar i människan. För det är ett fåtal människor som har gjort genterapi för att gå igenom det här. Så att vetenskapligt sett är det fortfarande ett stort frågetecken om det här är en bra idé eller ej. Och det kan mycket väl bero på hur mycket cancerrisk du har i övrigt. Men det spännande är att då en av dem, Liz Parrish, hon är då bioteknikentreprenör. Hon gjorde så här genterapi för att visa att jag är villig att ta risken. Så hon reser ju land och rike runt och dyker upp liksom som patient zero, liksom den modiga kvinnan som testade det här. Och ja, so far so good. Hon är en mycket hälsosam dam och väldigt bra i armbrytning också.
Okej. Och genterapi, vad är det man faktiskt gör då?
Idén är att du alltså stoppar in extra kopior av gener. DNA innehåller ju instruktioner för att göra olika proteiner i kroppen. Det är vad en gen är. En gen är egentligen bara ett litet program för så här tillverkar du hemoglobin till blodet eller något protein för att bryta ner något ämne. Och nu slänger du in en extra kopia av då någonting du vill ha. Till exempel telomeras. Telomeras, det är protein som liksom springer omkring och fyller på ändarna på DNA. Och vad du gör är att du då stoppar in det här i arvsmassan så att celler som har blivit då omprogrammerade av det här, de kommer att tillverka telomeras. Det här kräver då att du på något sätt får in den här lilla snutten DNA på rätt ställe i arvsmassan. Och tidigare har man ju använt sig av olika sorters virus för att göra det. Ett virus är ju egentligen en sorts elak genterapi. Virusets mål är att stoppa in en kopia av sin arvsmassa i din arvsmassa så att cellerna nu tillverkar en massa kopior av viruset. Men man kan liksom plocka ut virus DNA och stoppa in en annan gen. Och nu stoppar den istället in den här genen i cellen så att du får liksom det där den ska tillverka. Man kan trixa med det på olika sätt, men den stora revolutionen kom ju för några år sedan då med CRISPR-Cas9. Det är ett system som bakterier har för att försvara sig mot virus. De har också problem med virus och förmodligen värre problem än vad vi har. Så de har en metod att hitta DNA som är lite misstänkt och klippa sönder det. Men då var det några forskare som kom på en smart grej. Att vi kan ta det där och använda det för att klippa in DNA vi vill ha på rätt ställe. Mm. Så nu hamnar det inte hur som helst. För det var lite riskabelt med det här med att slänga in liksom DNA hur som helst i arvsmassan. Du kan ju råka skriva över någonting viktigt och så får du en cell som fungerar dåligt eller kanske får cancer eller ställer till något. Så med CRISPR-Cas9 fungerar det bättre. Betyder inte att det är perfekt. Man håller på att arbeta mycket på ännu bättre metoder. Men genterapi har gått från att vara någonting som var helt svindlande, osannolikt svårt till ja, men nu är det bara dyrt. Och med lite tur så kommer det bli billigare och billigare och säkrare och säkrare. Jag hoppas ju liksom att jag håller mig vid god hälsa fram till dess att jag kan liksom köpa det. Det är ju en avvägningsfråga när man blir äldre.
Sannolikhet vad kostar det då, typ?
Ja, just nu så jag hörde någon siffra på $20,000 då för en folistatin-genterapi då. Det är ju pengar. Och det är ju också väldigt osäkert hur väl det funkar, så det är ju lite forskningsmässigt. Men skulle det här visa sig fungera bra, då kommer ju den första generationen naturligtvis vara svindyr. Men det betalar ju för andra generationer om man gör det billigare. Och när det väl visar sig ha hälsoeffekter, då kommer ju vartenda vårdsystem i världen att säga men det där vill ju vi gärna att medborgarna har. Om gamlingarna inte mår så dåligt så sparar vi massor med pengar och alla är glada. Så att just nu så är ju mycket av forskningen om att livsförlänga, det är ju sånt som blir väldigt mycket betalt av rikt folk. Men det är egentligen, dels tycker jag det är fel. Jag tycker våra statliga vårdsystem och forskningssystem borde fatta att ja, men det här är ju en guldgruva egentligen. Vi borde forska om det här. Och jag tror också på sikt, när man väl bevisar att saker funkar, så kommer ju marknaden vara enorm. Och jag tror att vi har både en moralisk skäl att försöka göra det här. För åldrande har fruktansvärda effekter på våra hälsa och våra liv. Och jag tror att det också är en ganska stor samhällsvinst. Och jag tror att ganska många människor är med på det.
Och vad tror du är lösningen då? Om man skulle starta ett bolag i de här sakerna nu som skulle bli framgångsrik och bli nästa Big Pharma fast för livsförlängning.
Ja, då, vad innehåller det för något? Då blir du ju förmodligen världens första triljonär. Problemet är bara det att ja, du måste komma på precis rätt grej och den måste funka. Och det stora problemet är att i labbet just nu har vi metoder att få celler och möss och andra livsformer att åldras långsammare och ta bort åldrande symptom. Det funkar jättebra. Det är bara det att nu ska det här överföras till någonting som fungerar i kliniken. Eller ännu bättre när man går till det lokala apoteket. Och det brukar man ibland tala om, the valley of death. Att överföra någonting från forskning till något praktiskt kliniskt inom medicinen. För det är en jättesvår vandring där att ta den här idén, göra ett företag av, testa den. Testning är ju jättedyrt inom medicinen och det största problemet med åldrandet är att det är ganska långsamt åt oss människor. Så om vi skulle ha någon medicin som vi tror saktar ner åldrandet så måste vi ge den till folk och så måste man vänta en 10-20 år och se om de har åldrats långsamt. Det är ingen bra investering direkt. Vi måste hitta något slugt sätt att snabba upp det där. Till exempel titta på markörer för åldrande. Men många av de markörer vi känner till, de är lite... Jag är inte så övertygad att de är bra markörer. De ger bara dåliga uppfattningar om hur det är ställt med kroppen. Så vi måste hitta på något bättre här. Man kan naturligtvis jobba hårt med enkla livsformer som frukt, flugor och möss som åldras snabbt. Men hur mycket litar vi på att de åldras på samma sätt som vi gör? Så det är ett rejält problem här. Samtidigt är det att det är enorma investeringar som har börjat komma. Så att om du hade tänkt slå dig in nu och bli den, liksom den nya Bill Gates här så har du konkurrens. Det finns då en del jätteprojekt som företag Calico som har fått en del pengar från Google-grundarna. Det finns en herrans massa startups då som har olika metoder. Så att det finns ett stort fält här. Naturligtvis kommer förmodligen mer än 90% av de här företagen att gå i konkurs utan att ha uppnått någonting. Men det finns nog någonstans där i högen några som kommer att bli större än vad Apple är idag.
Mm, otroligt spännande. Du, jag tänkte fråga dig om peptider. Vet du vad det är?
Ja, det är ju det att när vi talar om äggviteämnen eller proteiner, de är ju egentligen långa kedjor av aminosyror. Aminosyror är liksom små molekyler som man kan så att säga binda ihop till långa kedjor. Och peptider, det är egentligen bara korta sådana här kedjor. Ganska många hormoner i våra kroppar är peptider. Det är alltså en liten kort snutt. Det mest kända är ju förstås insulinet. Det är ganska långt så, men en av mina favoriter är då oxytocin som dels används som hormon ut i kroppen för att tala om för bröstkörtlarna att nu är det dags att tillverka mjölk, men också används i hjärnan för att signalera en del sociala saker. En del har beskrivit det som the cuddle hormone, kramhormonet. Man kan ta en spray och spray upp det i näsan. Det verkar ganska kort tid, så det har varit svårt att forska om det där, men det verkar ha en del intressanta effekter på folks känsloliv.
Men jag tänkte fråga om peptider, för att det är så att här i Marbella där jag bor så är det en del som kör mycket fighting och sådana där grejer, som kör peptider. Typ att om vi ser om man skadar knät så sprutar de in peptider och sen så säger de att det läker betydligt snabbare.
Ja, det är ju möjligt om du sprutar in rätt sorts peptider. Det vetenskapliga problemet här är ju att olika peptider kan vara helt olika i sina funktioner. Så om det bara är liksom slumpmässiga peptider, då vet du tusan vad som händer. Då låter det som ganska kvacksalveriliknande saker. Men det finns ju vissa av de här molekylerna som används som signaler i kroppen och säger till celler att ja, men nu måste du bygga ut dig. Om man tränar till exempel på träningsverk, ett av effekterna är ju att en massa muskelceller har blivit skadade och det frisätts också en massa fria radikaler. Det är ju inte i sig särskilt trevligt, men det är också en signal som talar om för grannceller att oj, vi har blivit belastade här, vi måste bygga på oss. Det är väldigt mycket sådana här lokala signaler som bygger upp våra kroppar, och om vi kan manipulera dem där på rätt sätt så kan man göra storverk. Man har ju försökt manipulera immunförsvaret med olika peptider och det har gått lite si och så. Det är en ganska farlig sak att manipulera, för slår immunförsvaret back ut så kan det gå åt helsike. Och jag kan tänka mig att det finns vissa peptider som kan vara väldigt bra för att bygga upp knän och liknande. Men det beror på vilken peptid det är.
Stamceller då? Det är någonting som många pratar om nu också.
Och stamceller är ju helt fantastiska. Det är ju just det där när man tänker på att ja, vi kommer ursprungligen från en enda cell och den innehåller all information för att bygga upp alla delar av kroppen. Och den informationen finns ju egentligen i alla celler, men det mesta av den används inte. Den är bokstavligt paketerad så att den inte kan läsas i de flesta av våra celler. Och så är det vissa celler då som vars jobb är att producera nya celler. I vår läderhud till exempel så finns det ju då stamceller som hela tiden delar på sig och producerar celler som sen blir ytcellerna då på huden. Och på andra organsystem så har vi då stamceller som gör nya celler där. Till och med i hjärnan då så har vi en del celler som fyller på ett fåtal extra neuroner. Skulle vilja att de jobbade mycket mer naturligtvis. Och då kan man ju tänka sig att ja, men ett knep vore ju att vi slängde in extra stamceller. Vi tar ut några celler från kroppen. Vi tar och odlar upp extra stamceller. Vi sprutar in extra. Jag vet ju att man har gjort en del användning av det här till exempel för att försöka hjälpa skadade knän. Och man har olika stamcellsterapier för både rena och andra.
Exakt.
Och det här, ibland funkar det och ibland funkar det inte. Och det är komplicerat. Delvis beror det ju på vad sjukdomen och tillståndet är. Delvis kan det bero på om de kan jobba bra ihop med kroppen. Ibland kan det också gå snett. Det är ju väl värt att notera att stamceller kan bli de värsta formerna av cancerceller. De kan ju tillverka vad som helst. De är aktiva, de delar på sig ganska mycket. Och om de liksom får fel instruktioner så kan de verkligen ställa till det. Så det är ju därför många inom normal sjukvård då är väldigt försiktiga och skeptiska. Sen finns det också ganska mycket medicinsk turism då, där folk åker iväg för att delta i halvexperimentella stamcellsterapier. Och där är ju problem med konsumentvägledning. Hur vet jag att jag får riktiga stamceller insprutade? Hur kan jag kontrollera det? Det är lite grann som att resa iväg liksom till Honduras för att få en genterapi för att bromsa åldrandet. Hur vet jag att det där var en riktig välfungerande genterapi? Det där är ett problem. Jag känner ju å ena sidan en ganska libertariansk syn att folk ska naturligtvis få göra vad de vill med sina kroppar. Folk ska få medicineras på alla andra sätt. Samtidigt vill vi ha den bästa tänkbara vården. Vi borde verkligen se till att testa att det här fungerar, och vare sig det funkar eller inte funkar vill vi ju dokumentera det så vi kan göra bättre medicin. Det är just därför vi har så otroligt bra medicin i att vi har samlat en massa data. Så jag har lite delade känslor inför just mycket av den här halvexperimentella behandlingen. Sen är det ju det att stamcellerna, när de funkar så är det ju strålande, men vi är fortfarande inte så här jättebra på att styra dem. Det är ju här jag tror att biotekniken kommer att gå framåt med stormsteg de närmaste åren, men det är fortfarande lurigt. Det riktigt spännande är att vi kan tillverka nya stamceller. Jag till exempel, ja, jag är ju medelålders. Mina celler är inte så där jättebra. De har haft sina törnar genom livet och så vidare. Det betyder ju då att om man plockar en stamcell från mig så kan den mycket väl vara ganska slö och lite muterad. Men man kan också försöka göra nya stamceller. Man har ju alltså upptäckt metoder att omprogrammera celler så att de börjar bli till stamceller. Och sen kan man göra lite kvalitetskontroll på det här. Det här är ju delvis vad man tror att det stora bolaget Calico håller på med. För man känner till metoder att ta en godtycklig cell och så lägger man till de så kallade Yamanaka-faktorerna. Så blir det till en stamcell som kan bli vad som helst igen. Det här skulle man ju kunna använda för att fylla på kroppen. Om vi antar att det inte blir mutationer och andra problem. Så det här är en jättespännande fråga. Och grejen är ju att man kan vilja föryngra en del celler och plantera, återimplantera dem i kroppen. Och det är mycket möjligt att det här är framtidens metod. Problemet med mycket av det här är ju att det här är en service. Och services, då måste man ju betala för läkare, sjuksköterskor och alltihopa. Vilket gör att kostnaden går inte neråt, för då, de har ju sina löner. Medan allting som är ett piller eller en gadget, då, de kan ju gå ner exponentiellt i pris. Så problemet är att så länge livsförlängning är en tjänst så kommer den vara ganska dyr. Och det är där tror jag vi har nästan en moralisk skyldighet att försöka automatisera så mycket medicin vi bara kan. Göra det som tidigare var komplicerade ingrepp som krävde kirurger och läkare till någonting du kan svälja som en tablett.
Jag skulle vilja att vi hoppar in lite grann på utomjordingar.
Ja. Det är en naturlig övergång.
Ja, nej, men jag pratar lite om utomjordingar, jag pratar lite om rymden, pratar lite om oändligheten. Kanske gå in lite grann på Matrix, lite grann kring de bitarna som jag själv har funderat ganska mycket på. Men om vi skulle börja med lite grann kopplat kring utomjordingar. Om du får reflektera lite grann kring det, hur har dina tankar gått?
Så det lustiga är ju att jag har hållit på och forskat just om intelligent liv i rymden vid Future of Humanity Institute. Och många tycker, inte det är konstigt? Ni är ju Future of Humanity, inte Future of Aliens Institute. Varför bryr ni er? Och ett av skälen är vår forskning om existentiella hot. Helt enkelt, om vi kunde se ut i universum och se andra civilisationer så skulle vi veta att det går att ha en avancerad civilisation som inte har gått under än. Såg vi en massa ruiner ute i rymden skulle vi å andra sidan kanske lära oss att aj, universum är ett farligt ställe. Men just nu så ser vi ett tomt universum och då är det väldigt oklart, vad är det säger oss? Så att en hel del av forskningen om utomjordiskt liv har också gått hand i hand med forskningen om vilka risker för avancerade civilisationer, vad går gränserna för teknik? Så det är därför jag har hållit på och forskat en hel del om det. Mycket av det här har handlat just om, kan vi göra statistik baserat på vad vi vet om universum? Och det verkar ju lite konstigt, för vi har en datapunkt. Det finns intelligent liv på jorden. Åtminstone ibland känner man att det finns intelligent liv på jorden. Och sen vet vi att det finns liv på jorden. Och sen vet vi inte resten av universum. Resten av solsystemet ser ganska tomt ut. Hittills har vi inte sett några fossiler på Mars, även om det kanske kan tänkas visa sig en vacker dag att NASA har presskonferens och visar glatt några bilder från rovern att det är några fiskben eller någon trilobitliknande sak där på en sten på Mars. Och då är ju frågan, vad säger det oss om våra chanser? Det finns ju då en idé som kallas The Great Filter. Det är min kollega Robin Hanson då, som är ekonom och en skarp tänkare, som formulerar som så att det finns många, många platser i universum. Och det finns någon sannolikhet att liv uppstår på de här platserna. Och så finns det någon sannolikhet att det där livet blir intelligent. Och så finns det någon sannolikhet att det överlever länge nog att göra väsen av sig så vi kan upptäcka det. Och vi noterar liksom att universum ser tomt ut, så vi vet att någon av de där tre sannolikheterna måste vara väldigt liten. Det kan ju vara möjligt att alla tre är pytteliten, men åtminstone en av dem måste vara så pass liten att alla de här miljarderna och åter miljarderna stjärnor där ute inte skickar en massa signaler eller rymdskepp eller reklamblad. Och det betyder ju då att antingen är liv väldigt ovanligt, eller så är det ovanligt att intelligens uppstår, eller så är intelligens då riskabelt för sig eget överlevnad. Så han kallar det här för the great filter. Någon av de här faktorerna är det här filtret. Och om det är bakom oss, det vill säga vi har haft tur och vi var på den där planeten som hade fantastiskt tur och fick liv, eller hade turen att vi utvecklade nervsystem tidigt och så, ja, då är ju världen ligger framför våra fötter. Det är upp till oss vad vi ska göra med universum. Det är, let the good times roll. Å andra sidan ligger filtret framför oss. Uh-oh, vi är dömda. Och vi vet inte ens vad det hotet är. Så det är väldigt intressant att försöka ta reda på. Vad kan vi säga om livets utveckling på jorden? Verkar det funnits några osannolika steg? Och på samma sätt så kan vi fundera på vad är det liksom i problemet att utveckla intelligens? Och vår observation av universum, kan vi använda dem för att ändra på de här sannolikheterna?
Så att jag har hört någon typ av teori där man säger det att blir en civilisation så pass intelligent att den kan förgöra sig själv, så kommer den alltid att förgöra sig själv. Och det är kanske samma del som The Great Filter.
Det är ju då en version utav den här att det är ett framtida Great Filter. Och när man började diskutera det här med liv, leta efter liv i rymden på allvar efter andra världskriget, så var det ju många då som tänkte på kärnvapenhotet och tyckte att det här känns som en väldigt rimlig förklaring tyvärr. Många av de inblandade astronomer som Carl Sagan var ju också väldigt aktiva motståndare mot kärnvapen och arbetade hårt för nedrustning. Så det är en tänkbar grej. Problemet är förstås att det är en del av de saker som kan förgöra oss, kanske typ då artificiell intelligens som löper bärsärk. Ja, nu har vi, även om det förgör oss, så har vi nu massa artificiell intelligens som springer runt och gör saker. Och det är ju också något märkbart, så att vi ser ju inte det heller, så vitt vi vet. Så att jag har hållit på och forskat då, dels om vad skulle vi kunna observera av avancerad civilisation, hur skulle de se ut på riktigt stora avstånd. Men också då frågor om vad är sannolikheterna? Och ett av problemen som händer här är att vi är väldigt osäkra på många av de här datapunkterna. Det går att resonera om hur vi kan bedöma sannolikheter. Och då visar det sig att ja, vi vet så pass lite att vi inte behöver oroa oss jättemycket för Great Filter. Vi kan liksom inte säkert säga att nästan all sannolikhet ligger på det där framtida filtret som hotar oss. Vi måste, om vi är någorlunda intellektuellt ödmjuka, säga att ja, det är ganska stor chans att liv är ovanligt eller att intelligens är ovanligt. Det är lite lugnande. Men det är ju fortfarande inget skäl att inte skicka ut prober och försöka liksom leta efter liv i rymden. Det är jättespännande att de gräver runt på Mars. Och jag hoppas ju att vi får några sonder över då till de här isiga månarna i yttre solsystemet där det kan finnas liv under isytan.
Men så här, om du skulle svara helt ärligt, om du tror att mänskligheten finns om 1000 år eller inte, vad säger du då?
Då är, jag tror att det är typ 80% chans att vi finns om 1000 år. Jag är ganska optimistisk om det här. Jag tror att vi har den här crunch-timen. Det är liksom den här forsränningen just nu där vi har farliga teknologier som vi inte är så bra på och vi är på en planet. Men klarar vi det här århundradet så tror jag att vi kommer att börja sprida oss i solsystemet. Då går ju risken ner jättemycket. Även om liksom en rymdstation eller en planet går åt för att man har gjort någonting dumt, så är risken mycket mindre. Sprider vi oss bortom solsystemet börjar det bli väldigt svårt att slå ut alla kolonierna av mänsklighet och liv. Så att jag tror ju egentligen att vi är i närheten av en fasövergång här. Att universum har gått från att vara tomt och dött. Det har funnits planeter och stjärnor, men inte något särskilt mycket liv. Och jag tror att inom några tusen år så kommer vi att börja sprida ut liv över rymden. Både avsiktligt och oavsiktligt. Redan idag har ju en del liksom, laster från toaletterna på rymdstationen råkat hamna ute i rymden och blåst bort med solvinden. Det finns en liten chans redan att jordbakterier därigenom kan ha spridit sig. Men mer troligt är att vissa skulle vilja säga att vi har en moralisk plikt att sprida bakterier till universum. För om jorden är det enda stället med liv på oss, så är det så viktigt att livet får sprida sig. Mm. Och kanske ännu mer troligt är att ja, om några hundra år så bestämmer vi oss för att ja, vi vill verkligen åka dit bort, så vi sprider livet genom att själva åka dit. Men gradvis kommer ju det här fortsätta, och till sist har du ett universum där liv finns överallt där det kan finnas.
Mm. Men det finns också en risk som du ser, att innan vi har uppnått 2100 så skulle vi kunna förgöra oss själva.
Oh ja. Det mest uppenbara är ju då det gamla goda kärnvapenhotet. Som jag sa, jag växte upp på 70-talet och min morfar, han jobbade i militären, så han gav mig då lite böcker att läsa eftersom jag gillar att läsa. Dels var det soldatens fältmanual som jag ignorerade, för det var ju bara om hur man grävde skyttevärn och hur man sköter sig ett gevär. Men jag fick också några trevliga böcker från Försvarets forskningsanstalt om atomkrigföring, bakteriell krigföring och kemisk krigföring. Så som liten så kunde jag rita nervgasernas kemiska form med krita. Och de här hoten har ju funnits med oss, i synnerhet kärnvapenhotet under 80-talet var ju isande nära. Jag som förmodligen ganska många andra pojkar på den tiden låg i sängen och tänkte, ja, men missilerna kanske är i luften ikväll. Och när man öppnade arkiven då på 80-talets slut och särskilt 90-talet, så visade det, ja, det var ju en del close calls där. Mitt kontorsrum i Oxford är faktiskt döpt efter Stanislav Petrov som räddade världen 26 september 1983. Då jag förmodligen låg i sängen och oroade mig lite vagt över det här. Han befann sig då i Moskva i en av bunkrarna där, och han var ansvarig för varningssystemet, och plötsligt började liksom alla larmen gå. Hans jobb var att kolla att datorerna fungerade som skulle och sen ringa då till sin chef och tala om att det stämde. Och givet spänningarna vid den här tiden, det här var liksom det kallaste biten av kalla kriget, så skulle förmodligen då orden genast bli att, ja, då måste vi skicka en vedergällningsattack mot Amerika. Stanislav Petrov valde att inte göra det. Han tvivlade, trots att allt verkade vara i sin ordning, så han fördröjde det här längre än vad man skulle, och det visade sig faktiskt vara ett falsklarm. Så ja, han räddade världen. Det var inte heller bra för hans karriär eftersom han hade ju inte följt order. Men i varje fall på 90-talet när man öppnade arkiven så kunde man erkänna honom som en av världens största hjältar. Det här är liksom en incident och det fanns flera. Det är liksom rena miraklet att vi tog oss igenom 80-talet. Och missilerna står ju fortfarande kvar där i sina silos. Så det är ju liksom fortfarande, även om det inte är världens ände, ett kärnvapenkrig, så tar det fortfarande koll på ett par hundra miljoner bara i den första dagen. Och sen så är det god risk att åtminstone hälften av mänskligheten svälter ihjäl i en kärnvapenvinter. Det är liksom lagom mysigt att tänka på.
Men då måste du följa Putin ganska mycket nu och fundera på, och ni måste ju sitta och diskutera hur han som karaktär, vad skulle hans tankar kunna vara för framtiden, och hur skulle valet i höst skulle kunna vara, hur reagerar Kina, för att det måste ju vara någonting. Nu pratar vi ganska mycket om lång tid i framtiden, men framtiden kan ju också vara att det händer något om 2 år som har katastrofala följder för hela mänskligheten.
Exakt. Väldigt mycket av vår framtidsforskning handlar ju om att tänka på den väldigt avlägsna framtiden och sen se, men vad betyder det här för vad jag ska göra nästa tisdag? Om vi har ett kärnvapenkrig nu så kan vi liksom föröda mänsklighetens potential för de här enorma, storslagna, kosmologiska framtiderna jag gärna talar om i timmar. Men det betyder att vi behöver fixa liksom Ukrainas situation på något sätt. Sen är ju problemet då att hur mycket man vinner på att resonera om Putins tänkande. Det finns ju en viss gräns där liksom, ja, men vi kan inte göra så mycket användbart här. Vi borde fokusera på andra saker. Så när Ukraina-kriget började så fick jag ju chansen att vara den där jobbiga medelålderstypen då, som skrockar dem. Ja, välkomna till min barndom, liksom, till de yngre doktoranderna som aldrig hade riktigt tänkt på kärnvapenhotet. Medan jag då gick och nynnade på poplåtar från 80-talet där ganska många av dem handlade om kärnvapenkrig faktiskt. Men det spännande var ju att vi kunde ju räkna på det här. Vi började liksom bedöma vad är sannolikheter och göra beslutsträd. Och det var jätteintressant även om det var lite nervositetsframkallande. Så för närvarande är det ju fortfarande, ja, men risken för kärnvapenkrig ligger nog kanske 10 gånger över vad den brukade vara. Men det är liksom en tillfällig spik förmodligen. Men det, framförallt är det intressanta att tänka på det strategiska. Vad kan vi göra här? Ja, som forskare kan vi ju påpeka att det finns en risk för kärnvapen, men det är inte så intressant. Man kan ge hjälp till diplomaterna. Det är lite mer användbart. Jag håller på att göra en del forskning om matproduktion i händelse av att man får en kärnvapenvinter. Jag är med en non-profit som heter AllFed, the Alliance to Feed Everybody in the Case of Disasters. Så vi intresserar oss för, om du har 10 år där du inte kan göra jordbruk på grund av att det går inte att odla någonting på grund av förmörkad sol och låga temperaturer, kan vi utvinna mat på andra sätt? Och det visar sig att det finns ganska många metoder som vi idag inte gör därför de är dyra eller smakar inget vidare. Det går att konvertera trä till näring via hjälp av svamp och en del kemiska processer. Det finns metoder att ta döda löv och föda upp djur med. Det går att omvandla naturgas via bakterier till proteiner. Kelpodling ser jättelovande. Så vi kan utveckla en del av de här tekniska grejerna. Sen hoppas vi ju att man kan få bra demonstrationer, ritningar, och så har man en liten folder man skickar till varenda regeringskansli världen över, liksom, i händelse av en svart himmel, krossa glaset. Och sen får man ju då hoppas att de kommer ihåg det där om det händer en kris. Mm. Men mycket av det som är bästa på att förhindra sådana här saker är att man har bra avtal om att, ja, i händelse av en global matkris så slutar vi inte att exportera mat, utan vi måste ha större samarbeten. Så att Det här är ju tvärvetenskapligt, det är det jag älskar med mitt arbete. Det börjar med frågor om ja, men vad är det så viktigt i universum för mänsklighets överlevnad. Man kommer över till praktiska frågor. Hur troligt är det med en kärnvapenvinter? Och sen frågor om ja, men vad fungerar istället för att odla på ett vanligt fält i händelse av en kärnvapenvinter? Och sen över till frågor om men vem i FN ska jag tala om det här för? Och hur ska jag få dem att liksom tala om för sina medlemsstater att ni borde göra det här? Som sagt, jag älskar mitt arbete att jag får hoppa mellan de här nivåerna.
Vi måste gå in på det här också. Det här lite grann med oändligheten. Alltså, att det, du har också pratat om att det finns många verkligheter. Att det kan finnas många versioner av en själv.
Mm. Och det här hänger ju delvis ihop med beslutsteori. Mycket av det här är ju naturligtvis den där sortens diskussionen man kan tänka sig att fysiker eller filosofistudenter har när de har druckit lite tillräckligt mycket på studentrummet. Liksom, och någon har kanske rökt någonting olämpligt. Men inom modern fysik så är idén att det finns många världar ganska etablerad. Det är liksom ingen total knasposition. För det finns många olika sätt det kan finnas flera världar. Ett av de enklaste det är ju då att universum är bara oändligt stort. Vilket betyder att om det startar på slumpmässiga tillstånd, givet en viss region, så finns det bara ett ändligt antal sätt du kan arrangera atomerna på. Vilket betyder att i ett tillräckligt stort universum finns det kopior utav oss. Både identiska kopior och nästan kopior. Så vi får alla möjliga jordar någonstans där långt, 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 långt ut i rymden. Så långt bort att vi aldrig kommer att kunna möta dem. Det kräver då naturligtvis att universum faktiskt är oändligt stort, vilket vi inte vet. Men det stämmer med observationerna just nu i varje fall. En annan variant som man hittar då inom kvantmekaniken, det är verkligen att alla tänkbara världar existerar. De har bara lite olika sannolikheter. De här sannolikhetsvågorna liksom flyttar sig runt så att när det kommer en valsituation så sprider sig sannolikheten mellan det ena och andra valet. Det finns också andra möjligheter då som att under Big Bang, att universum grenade ut så det blev en massa dotteruniversum. Eller till och med att det pågår just nu att när svarta hål imploderar så uppstår ett litet dotteruniversum. Som naturligtvis har egna svarta hål och kan knoppa av sig. Så det finns åtminstone ett dussin sorters teorier för hur du får många världar. Och det här leder till spännande moraliska frågor. Varför ska jag uppföra mig hyggligt om de andra Andersarna kommer att göra den hyggliga handlingen? Jag kan ju ta och knycka den där grejen för jag vet att någon annan Anders inte knycker den. Eller är det så att jag har ett ansvar i den här världen för vad jag gör och att jag behöver uppföra mig, även om jag vet att några av de andra Andersarna i de andra världarna inte uppför sig? Är det så att jag ska försöka optimera så att det går bra för så många världar som möjligt? Eller är det bara den här världen jag står i just nu som jag behöver fixa? Och det kan ju också vara det att jag inte är säker på vilken av de här världarna är jag. Jag ser ju bara det här rummet för ögonblicket. Det är ju möjligt att det är helt obestämt vad som finns där ute. Det här är ju roliga filosofifrågor och roliga fysikfrågor. Men de har ju en del effekter också på hur man funderar på vad ska jag göra med mitt liv? Vilka problem ska jag satsa på? Var är det meningsfullt att jag försöker göra världen bättre?
Ja, och vad har du kommit fram till då?
Ja, jag har kommit fram till att väldigt många av de här frågorna inte egentligen är beslutsrelevanta. Det är väldigt lätt att skapa scenarios för framtiden och möjligheter och tänka vad som kommer att hända. Men det ändrar inte på vad jag borde göra. Jag kommer liksom fram till att kanske är den här världen en av många. Kanske är den här världen simulerad av en avancerad civilisation som vill liksom se hur var det där egentligen i början av 21 århundrat när de behövde lösa de där AI-problemen. Så de kör miljarders och åter miljarders kopior utav våran värld i en stor server någonstans. Och de flesta människor, de egentligen existerar i en simulation. Men det spelar ju ingen roll hur hygglig jag ska vara mot min granne. Det är liksom det faktum att världens beskaffenhet kan vara på ena eller andra sättet ändrar ju inte på det faktum att ja, men det är en bra idé att vara hygglig mot folk. De flesta
men skulle det kunna vara så att att det finns olika dimensioner? Om man kollar på den här filmen, vad heter den igen, den där filmen som blev en väldigt stor film när de åker runt i galaxen.
Det är ganska många år sedan. Ganska många
ja, det
filmer
finns stora. Många. Det här är de bland annat vid en scen så drar de ner från den här, det är olika tid. De åker ner till en
tänker
planet.
Tänker du på Interstellar?
Interstellar. Ja. Interstellar. Ja. Interstellar. Men alltså där ger de ju, där går de ju igenom att det kan finnas olika typer av dimensioner. Mm. Och en sak som jag funderar på också, det är så här, ja, men vad är det vi ser idag för någonting? Vilka energier? Vi vet ju att det finns olika energier och frekvenser vi inte ens kan se eller kan känna. Men ta bara en radiovåg exempelvis, som kan kommunicera. Vad för saker är det vi inte vet om? Kan det vara så att det finns en annan dimension som också lever, att det kanske är 1000 dimensioner här just nu? Alltså, kan du reflektera lite grann kring det här med dimensioner och att vårat öga, våran hjärna kan se en typ av sak, men det finns ju fortfarande mycket ni inte kan se.
Mm. Jo, synen är ju ett bra exempel. Vi ser ju liksom bara det synliga ljuset och vi missar liksom ultraviolett och infrarött och radiovågor och gammastrålar och röntgenstrålar och allt det där andra. Vi märker inte av neutrinostrålarna som åker genom jorden om natten från solen och så vidare. Det är väldigt mycket av världen vi inte märker. Min gode vän Todd har en implanterad magnet, så han är en av de få människor som kan liksom känna magnetfälten omkring sig. Jag tycker att det här är ju en viktig insikt, att det finns mycket av världen vi inte alls uppfattar. Vi tänker ju till exempel inte på ljusets polarisering, men det är någonting som för många fåglar och insekter är jätteviktiga saker. De kanske tycker att det är viktigare än färg. Och det här är rent filosofiskt naturligtvis väldigt nyttigt. Ah, det finns många kategorier av våran värld som vi inte märker. Och en del av dem kanske till och med spelar roll. Historiskt sett har det ju varit att det har varit kategorier inom moralen som vi inte har brytt oss om. Under lång tid så var det ju ingen som tänkte att det var ett fel att behandla kvinnor dåligt. Gradvis insåg vi, ajajaj, det är faktiskt dåligt och sexism är dåligt, vi måste fixa saker. Det var en moralisk katastrof som pågick under årtusenden. Samma sak liksom med slaveri och homofobi och många andra grejer. Vi har upptäckt viktiga moraliska saker som vi tidigare knappt ens märkte. Och det är ju mycket möjligt att vi idag går omkring och glatt gör saker som framtida generation kommer säga, men märkte ni inte att det gjorde något ohyggligt illa där? Och svaret, det ärliga svaret är, ja nej, vi märkte det inte. Det här är för övrigt ett av minuset med att leva längre och vara kryonikpatient. Man kanske blir cancelad i framtiden för det visar sig att jo, man åt ju hamburgare liksom och till alla stora fasa. Liksom, va? Du åt djur? Du åt levande varelser? Hur vågar du? Men det här med dimensioner är intressant för vi har ju märkt av att mycket av våran värld skiljer sig radikalt från våran vardagsvärld. När vi rör oss bortom den erfarenhetsvärld vi har där föremål är ungefär meterstora och väger några kilo och rör sig någon meter per sekund, så hamnar vi i fysik som känns jättekonstig. Relativitetsteori och kvantmekanik brukar få de flesta fysikstudenter att få en allvarlig huvudvärk. För de gör saker som är helt annorlunda, för de är så pass bortom vad vi normalt gör. Och det visar sig ju då att det finns aspekter av verkligheten vi inte uppfattar som är väldigt annorlunda. Vi har ju då i kärnfysiken där de två kärnkrafterna, det är ju ingenting vi upplever. Vi upplever egentligen bara elektromagnetiska krafter och gravitationen i vardagen. Vi ser liksom bara halva delen av universums mekanik, så att säga. Och det är ju mycket möjligt att du har extra dimension som vi inte har hittat. Det finns ju en hel del fysiken och supersträngteorin som glatt hävdar att vi kanske har 10 extra dimensioner. Fast de är små och upprullade och gör inte så värst mycket. Men jag tror att man ska vara medveten om att det är ganska troligt att i framtiden kommer vi upptäcka nya saker som verkligen radikalt ändrar på vårt spel. För vi vet historiskt att detta har hänt. Vi har upptäckt viktiga moraliska sammanhang. Vi har upptäckt att vi hade fel om fysiken. Vi har fel om oss själva. Och det ska vi nog räkna med att vi kommer att ha liknande stora upptäckter i framtiden. Det gör ju att man ska vara ganska ödmjuk och öppen för det här. Sen ska man ju inte ha så öppet huvud att hjärnan trillar ut. Det gäller ju liksom att ha ett kritiskt tänkande och analysera saker och leta efter evidens för att det finns saker som fungerar annorlunda. Men jag tror ju att ett av de bästa skälen till att vilja fortsätta mänskligheten och röra oss mot framtiden är ju att vi har skapat nya former av världen. En gång i tiden var universum mest plasma. Gradvis uppstod solida föremål. Sen uppstod livet. Många menar att levande varelser har ett egenvärde i sig. Det är lite omdebatterat, men sen kom medvetna levande varelser. Medvetande är något vi är ännu mer övertygade om har ett högre värde än bara att vara vid liv, som naturligtvis är bra mycket bättre än att vara en sten. Sen fick vi intelligens, vi fick tänkande, vi fick idéer, vi fick känslor, religion, filosofi, psykologi. Vi har skapat en massa saker, kultur som kanske har egenvärde på en mycket högre nivå. Men varför ska vi tro att vi är på toppen? Det är mycket möjligt att om några miljarder år, när de framtida varelserna som finns där blickar tillbaka så skrockar de. Ja, på den tiden fanns det ju bara intelligens och medvetande. Inte de här riktigt viktiga sakerna som utvecklades senare. Och här har ju vi som ändå ganska tidiga invånare i universum ett viktigt jobb att liksom vara bryggan som leder fram till den här framtiden. Även om vi kanske inte kommer på vad som ligger bortom medvetande och intelligens och våra nuvarande moralteorier, så kan vi åtminstone se till att vi inte sabbar universum och jorden för de kommande generationerna. Och sen kan vi ju försöka göra vårt bästa för att upptäcka vad de här nya storslagna grejerna är. Det finns så mycket att upptäcka i universum, och det är det som väldigt mycket driver mig i min forskning. Jag vill se alltihopa.
Nej, det är spännande. Du, jag har många frågor till dig, men vi har inte så mycket tid kvar, så jag får bjuda in dig igen här. Men jag tänkte bara ta någonting som jag också är intresserad av, och jag har hört mycket gott om MDMA.
Ja, jag har aldrig provat det själv. Jag har skrivit däremot en hopa vetenskapliga artiklar om moralen i då love enhancement. Vi har ju system i hjärnan för att hänga ihop romantiskt, så att säga. Och det intressanta där är att det är lite tveksamt om vi vill ha en kärleksdryck som gör att man blir förälskad i någon annan. Men däremot, när du har en relation vill du kanske hålla ihop relationen. Och då, oxytocinsystemet i hjärnan, vilket är vad MDMA påverkar, verkar vara inblandat i den här pair-bondingen. Och då har vi argumenterat i de här etikartiklarna att ja, det ser ju faktiskt ut som att om du kombinerar med parterapi kan det här vara moraliskt sett en väldigt bra idé. Det är bra att ha en god kärleksrelation och se till att den håller sig. Och återigen, naturen har inte nödvändigtvis gjort oss funtade att vår biologi håller igång det här så länge som vi lever. Så det är mycket möjligt att det där kan vara användbart. Sen var ju problemet att under lång tid kunde man ju inte forska om det här. Det liksom, the war on drugs gjorde att ingen kunde röra vid frågan. Där har ju mycket förändrats bara de senaste åren, så det kommer ju spännande forskningsresultat. Vi får se vart vi hamnar med det hela. Och sen är ju frågan, kan man göra någonting bättre än MDMA? Det var ju liksom, molekylen är ju decennier gammal. Det finns säkert bra mycket intressantare och säkrare metoder att förbättra sina känslor.
Men du, det har varit helt magiskt att ha dig med verkligen. Jag får verkligen bjuda in igen, för jag har ju en hel A4-grej med frågor som vi inte ens har pratat om faktiskt. Och det känns som om, är det någonting som kommer vara relevant för framtiden, är det just framtiden.
Ja, det lustiga är ju att den blir ju inte mindre ju mer tid som går. Det är ju väldigt trevligt. Liksom. Vi har inte någon deadline att nu är mängden framtid ett år mindre. Tvärtom, det känns ju som för varje år som går så blir framtiden dubbelt så stor.
Jag måste bara fråga några frågor kring det. Jag hade ju med Max Tegmark förut.
Jo, han är ju också väldigt bra på multiversumteorier.
Jag antar att det väntar dig också.
Jo, varsågod. Vi är med liksom för Swedish Mafia. Det är alldeles för många svenskar inblandade i den här forskningen just om mänsklighetens långsiktiga framtid.
Men jag tänkte bara fråga så här, du då som är så, du är ju verkligen motiverad att försöka leva så länge som möjligt, för att det vore ju tråkigt att leva kortare. Och sen också är det ju så tråkigt där att när människan kanske någonstans är på sin topp i kunskap, att man då ska behöva checka ut. När det har tagit väldigt många år, man har lagt väldigt mycket tid och energi. Så här, men vad äter du? Är det någonting som du inte äter? Är det någonting som du försöker göra? Vad tar du för supplements? Är det liksom några saker som du sa? Ja, men där, exempelvis David Sinclair var med i podden förut och han pratade väldigt gott om, han är inne på mycket på livsförlängning också, men han fick mig att börja ta NMN som ska vara väldigt bra.
Jag är ganska tråkig när det gäller liksom livsstilsråd. Jag försöker äta hälsosam mat och röra på mig. Det är inte alltid det lättaste, för jag är akademiker och det finns väldigt goda college-middagar. Liksom, att avstå från att röka är ju rimligt, dricka måttligt, helst det inte alls. När det gäller kött och sånt där, så jag drar mig åt ett ganska vegetariskt håll, då, även om jag gillar fisk. Men det är mer för etiska och hälsoskäl. Men det är, liksom, det är praktiskt. Det är inte allt för komplicerat. Det är jobbigare att vara vegan. När det gäller supplement så äter jag inte något jätteradikalt. Jag tar lite metformin. När det gäller liksom enhancers, ibland så tar jag en väldigt liten dos modafinil liksom, när jag verkligen behöver vara på en viss dag. Men annars är det ju att jag tar mig igenom dagarna som de flesta, sörplandes kaffe.
Och naturligtvis, men modafinil, är det typ som koffein eller?
Det är lite starkare. Det är ursprungligen medicin som utvecklas mot narkolepsi. Så den får dig att hålla dig vaken när du är vaken. Men den har kognitionsförbättrande effekter då. Den i liksom en rätt dos så känner man att man inte bara har mer drive utan också kan hålla fler saker i huvudet samtidigt. Det intressanta jag märker av där är att också när jag blir äldre så bryter min lever ner den långsammare så jag kan ta mindre och mindre doser, vilket är bra och sparsamt. Men rent allmänt är det att jag tror livsförlängande preparat, vi har ännu inte kommit till riktigt den punkten där det finns något som är superklart att rekommendera. Men vi kommer förmodligen att få det ganska snart. Så att jag är rätt hoppfull att vi kommer att få bättre metoder. Men för närvarande är det liksom en massa av de här no-brainer-grejerna ska man göra. Och det är ju förvånansvärt ofta man inte gör det som egentligen är helt uppenbart att man borde göra. Jag är alltid fascinerad när jag sitter där och kommer på fantastiskt bra argument mot att gå ut och motionera. Så en annan del av min hjärna sitter liksom då med papper och penna och antecknar och funderar, kan jag skriva en artikel om det här?
Jag fattar. Superintressant. Jag ska kolla upp metformin. Metformin heter det.
Ja. Det finns ett spännande forskningsprojekt att just testa det på friska. För man har gjort använt metformin naturligtvis för folk med diabetes. Och där har det ju fungerat väl. Men det har också fungerat väl i testgruppen. Det har liksom sett ut som det har haft reducerat risken för åldrande sjukdomar hos de friska testmänniskor. Så nu borde man göra ett ordentligt interventionstest. Problemet är förstås det att det här är ju en generisk medicin, så det inget medicinbolag kommer att tjäna pengar på det. Och det är fortfarande dyrt att göra en studie, så det är lite grann i limbo, vilket är helt absurt. För här kan, om det funkar så är det ju en riktig folkhälsogrej. Om det inte funkar kan det vara bra att veta att vi inte ska slösa pengar på det.
Men är det då att du tar lite varje dag, eller?
Ja, där tar jag en standarddos. Jag tror det är 1000 milligram. Då. Det är liksom, det är en ganska enkel molekyl. Då. Den är billig och enkel. Men rent allmänt så tror jag det viktigaste för att egentligen kunna leva ett gott liv, det är att vara framåt. Du har något att se fram emot. Du vill ta dig till framtiden. Du vill överleva. Du försöker undvika risker och du bryr dig. Jag har sett alldeles för många människor som liksom känner att de inte bryr sig och då börjar de snabbt tackla av. Det är när du hoppar ur sängen på morgonen och känner att nu finns det saker att göra här. Vare sig det är nu jag skriver en vetenskaplig rapport eller spelar ett dataspel om man tycker om. Så det där driven är viktigt att satsa på. Och känner man inte den driven så får man börja leta efter vad är det jag egentligen bryr mig om? Vad är det som är meningsfullt och viktigt? Och återigen, vi är inte bara individer, vi är inbäddade så att säga en väv av relationer. Vi är en del av en civilisation och ganska ofta är det rätt skönt att känna, jag ska inte tänka så mycket på mig själv här, men det är viktigt att den här civilisationen lyckas.
Du, stort tack att du kom hit. Det var så himla spännande att prata med dig. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt?
Ja, det finns på LinkedIn och Twitter och lite varstans. Jag är nog ganska lätt hittad på nätet.
Du, magiskt. Du, stort tack, Anders.
Ja, det här är jättekul. Jag gillar att babbla.
Ja, nej, super intressant. Jag tackar verkligen jättemycket att du var med. Stort tack, Anders Sandberg.
Tack så mycket. Framgångspodden with Alexander
Prolaros. Ja, det här var så spännande avsnitt alltså. Wow. Jag är så taggad också på att ta det här metformin. Det ska jag faktiskt kolla upp mer. För jag har hört han prata om det nu, men jag har hört någon annan nämna det för mig förut att det är väldigt, väldigt bra. Så att 1000 milligram metformin per dag, det låter inte helt fel för att leva längre, metformin. Men du, stort tack att du lyssnade på det här. Jag måste bara bjuda in den igen. Det var ju bara hur intressant som helst, eller hur? Är det så att du gillar det här får du jättegärna dela det i sociala medier. Det uppskattar jag jättemycket. Ta hand om dig så himla mycket. Ha det bäst. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.